Välkomna till den allsvenska podden torsdag den 3 maj. Vi sitter i poddstudion. Jag heter Fredrik Jönsson, min småländska stämma har ni nog hört. Och som på andra sidan så är den skånska i Frida Fagerlund. Välkommen.
Tack så mycket.
Är du lika ledsen som Sven Ulrich idag eller mår du bättre än så?
Jag mår nog bättre än Sven, tror jag. Mm. Jag har ju inte gjort ett avgörande misstag i en Champions League-final, så att nej, jag får väl säga 3 plus kanske idag.
3 plus. Mm. Ulreich heter han väl i sig kanske. Hur som helst, jag tyckte väldigt synd om honom med tanke på att han hade varit bra annars, så kommer det misstaget och så får han äta upp det. Men det är inte Champions League vi ska prata om. Det är ju vår kära allsvenska ranka. Det vet jag inte, som den 28, 29, 30 bästa ligan i världen eller någonting. Men den charmar oss alla i det här avlånga landet. Och vi har kommit en 5-6 omgångar in på serien beroende på vilket lag man är. Och vi tänkte testa ett litet nytt upplägg i den här podden. Vi har ju haft lite olika upplägg. Så länge jag har varit med så har vi kört 1-5 plus. Sen har vi inte haft någon planering alls. Så nu tänkte vi göra något helt annorlunda. Att vi börjar med en hård halvtimme. Kör någonting mitt emellan där. Lite spaningar och sånt. Och sen så kommer det en snäll halvtimme. Där vi helt enkelt liksom går igenom det vi tycker har varit dåligt en halvtimme. Och sen så det som har varit bra. Och finns det inte så mycket som har varit dåligt, så blir den tiden kortare. Eller hur? Så funkar ju livet.
Vi försöker koordinera liksom våra tankar.
Lite. Ja, exakt. Jag tycker att vi ska börja i Småland. Vi börjar med Kalmar mot Malmö FF. Den domaren som dömer den matchen. Så vi börjar med såga att det målet godkänns. Söderqvist, han erkänner att det är klart hans. Jag tycker att man borde se det.
Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt att det godkänns, med tanke på att domaren ser ut att se att det är hans från början, och ändrar sig. Mm. Det är ju där det blir extremt konstigt. Plus att han borde ju rimligtvis se på Måns Söderqvist att han inte firar målet speciellt mycket.
Nej.
Efter att han gjort det, samtidigt som samtliga MFF-are liksom pekar på hans. Ja. Väldigt, väldigt frenetiskt. Alltså, tar man in alla de känslorna samtidigt, så borde man rimligtvis kunna avgöra då, eller se att oj, det var nog inte helt regelrätt. Men nej.
Jag upplever också att huvuddomaren då, Patrik Eriksson, är väldigt säker på sin sak från början. Sen ska man ju kunna lyssna på assisterande och fjärdedomare och hela den biten. Det är väl det med hur du är ett domarteam. Men det känns, men jag håller med, det känns så konstigt när man går från helt solklar bedömning där från början, allting är rätt, och sen ändrar man sig genom en diskussion och så blir det så otroligt fel.
Ja, och det är väl lite oklart. Man skulle ju jättegärna vilja veta vad den här linjemannen säger åt Patrik Eriksson. Han måste ju säga någonting som är väldigt, väldigt övertygande. Ja. Vilket är märkligt, för att han är ju ganska långt ifrån situationen
själv. Absolut.
Och borde inte kunna säga mer än vad Patrik Eriksson gör egentligen.
Nej, det är väl att han är från kanten då istället. Men det är inte säkert att man ser bättre om man inte riktigt är i linje och sådär. Det
kan vara precis. Någon som... Däremot, om jag inte misstar mig helt, så vill ju inte han prata om det här efter matchen.
Nej.
Och valde att, jag valde att inte uttala sig till media. Det kan ju tycka lite märkligt faktiskt. Det hade ju varit bättre om han nu hade sett på reprisbilderna att oj, jag hade väldigt, väldigt fel.
Och sen lagt sig platt och inte kört en aggressiv approach.
Ja, men precis. Alltså, jag tycker att det hade ingett mer respekt egentligen, för det här har ju skadat hans renommé och anseende väldigt mycket ju.
Ja.
För den fortsatta framtiden.
Ja. Men han är i grunden säkert inte en dålig domare, men det där ser inte så bra ut för honom. Det var på Guldfågeln Arena. 7000 fick bevittna en 3-0-vinst för Kalmar mot Malmö FF. Om vi går vidare i det negativa här. Patrik Erikssons insats mot Malmö FFs insats. Vem är det egentligen som är sämst här, om man sett till förväntningar och...
Nej, men grejen är ju att trots att Malmö släpper in ett regelvidrigt mål, så ska de ju kunna vända på det.
Ja.
Det var ju det de levde på hela förra säsongen, att de var så pass starka att det spelade ingen roll att man låg under med 1-0. De kunde vända liksom det till 2-1. Och det är väl lite det man har saknat överhuvudtaget nu i Malmö, att det är inte riktigt den där styrkan.
Nej.
Som man har sett så mycket och som man faktiskt såg på försäsongen också. De såg oerhört starka ut då, både i träningsmatcher och under träningslägret i Florida och sen i kuppen där mot Östersund. Alltså, det kändes som att allting var som det skulle. Medan nu så har man sjunkit ner till någon sorts nivå som man inte har sett Malmö FF på väldigt, väldigt länge.
Man trodde inte de hade den här låga lägsta nivån faktiskt.
Ja, och det är liksom det de har levt på väldigt mycket. Men som Marcus Rosenberg, för att ta ett exempel, så det han har bidragit med så mycket till MFF, det är ju den här fruktansvärda inställningen och viljan att vinna. Men jag såg inte riktigt den mot Kalmar.
Nej.
Och tappar man den också, det känns som att, alltså, av alla sinnen och sådär man brukar prata om, ja, men när man, innan man dör så är typ hörseln det sista man tappar. Det känns som att i Malmö FFs fall så är det Marcus Rosenbergs vinnarmentalitet det sista man tappar. Och har man tappat den också, då känns det ju väldigt, väldigt illa.
Men det blir så naket också när man går runt och pratar på det sättet också. Jag kommer ihåg efter att de förlorade mot Djurgården så frågade hur mycket fler poäng de borde ha. Och då sa Marcus Rosenberg givet vad de hade spelat 4 matcher gånger 3, 12. Du fattar ju själv. Och det är givet för dem att de ska ha 12 poäng. Men sen när man tittar på när de spelar, så spelar de inte i närheten av att vara där de var tidigare. Det är du inne på. Och jag vet inte hur mycket det kan sätta sig i huvudet. Man går liksom utåt sett och har den här inställningen om att man ska vinna varje match, men så beter man sig inte alls så på fotbollsplanen.
Nej, och sen så med facit i hand så kan vi säga att egentligen både Riks och Traustason har haft svårt att
Och det är där de ska producera in. Med tanke på att i grunden ska ju Bachiro och Lewicki liksom stärka upp det centrala, och Lewicki är ju inte en AC på det sättet, och Bachiro är ju en fantastisk fotbollsspelare, men ingen av dem har de offensiva grejerna som han har, och då blir det ju lite det blir väldigt svårt för dem när de inte är tillräckligt bra på kanterna, för det är ju verkligen där de ska ha spetsen liksom.
Ja, Traustason har väl varit snäppet bättre kanske än Riks.
Och Svanberg har också varit positiv när han har spelat centralt.
Absolut, jag har egentligen tyckt att, alltså, Bachiro och Svanberg på centralt mittfält har varit det bästa än så länge. Och sen så är det ju lite av en säkerhetsrisk när Frans Brorsson spelar mittback, och det är väl just det här att de vill gärna starta upp spelen från backlinjen, och har man då inte backar eller mittbackar som har de där fötterna, så blir det lite extra svårt. Jag tror att när Rasmus Bengtsson liksom får komma tillbaks igen, och då tror jag det kommer stabiliseras upp extremt mycket. Och nu verkar väl Bachiro också vara på gång. Han trodde väl att det skulle bli lite tajt nu till cupfinalen, men att till nästa vecka så ska han kunna vara tillbaka. Och han betyder nog mycket mer än vad man på förhand trodde att han skulle göra.
Ja. De har ju bytt i stort sett hela mittfältet i alla fall. 75% av dem. Tanken var att de skulle spela från början, har ju Svanberg, men om man tänker att Lewicki, Bachiro, Rex och Trausa som ska spela, så är det ju under 75%. Men det är rätt många klubbar som byter stora delar när de är så pass bra. I alla fall om de spelar i Allsvenskan, så kan det bli att man blir uppköpt. Eller i AIKs fall så satsar de ganska mycket och byter ju. De hade kvar Olsson från förra året, men så blev det nya mittfältare och så vidare. Och det har väl inte riktigt slagit väl ut. Jag vet inte, det kändes. Nu det är det klart, om man jämför med Malmö tidigare, om man tittar på förra säsongen, så var det ju många som man kunde slänga in då som hade varit i klubben i flera år och kunde spela på ett annat sätt, och då var det väl kanske enklare för dem. Du vet när man kastar in en sån här Kip som är Malmö-kille, eller du kastar in Ike, eller vad säger Berget, eller något som hade varit där i några år, så var det kanske enklare för dem att komma in och prestera så här än vad det är när det är nya spelare.
Ja, och sen så har ju problemet varit lite också när man har lagt extremt mycket pengar på två spelare som inte ens spelar, alltså vi Kingsley Sarf och Bonke Innocent. Det var ju, alltså, det vet vi ju nu att det var ju inga bra investeringar överhuvudtaget, och det är väl klart att man blir lidande då för byta ut de två spelarna mot två som hade gått rakt in i startelvan. Alltså, då hade man helt plötsligt haft ytterligare två spelare som hade kunnat bidra, och nu har man inte det. Och sen, ja, det är ju rätt intressant ändå, för att jag pratade med en vän som är väldigt, väldigt stor MFF-supporter. Han sa det att, alltså, man nästan glömt bort hur det känns att förlora på det här sättet. Alltså, det var så länge, för liksom, han sa det var flera år sedan. Alltså, jag kände den här känslan. Och det är ju, det ska ju bli väldigt spännande att se om MFF nu kan vända det här, eller om det kommer fortsätta se ut så här hela säsongen, att man kommer förlora en match innan en match. För att guldet är ju inte tappat än, men det börjar ju ändå fortsätta. Hammarby se ut som de gör, fortsätta AIK se ut som de gör. ja, då kommer det ju bli svårt.
Ja. Ja, men det är just det jag menar med att man pratar som man gör, men man förlorar fotbollsmatch, för man beter sig inte som man brukade göra i Malmö. Så jag tänker att det kanske sätter sig någonstans i huvudet på några spelare. Jag säger inte att det gör det på typ en sån som Marcus Rosenberg, för att han har varit med så jävla länge, så jag tror inte att han, att det börjar svikta i hans vinnarmentalitet. Men det kan ju göra det hos vissa andra, det vet man inte.
Sen tycker jag det finns en kille som ofta sitter på bänken som man kan få ut så extremt mycket av, och det är Carlos Landa.
Ja.
Han borde man kunna göra till en potentiell skytteliga vinnare.
Absolut.
Det känns inte som att Magnus Persson har fått ut max av honom. Så att där finns ju mer att ta av. Sen har Jeremieff, han var ju jättebra under försäsongen och har ju fortsatt varit bra i
det tycker jag också.
Portioner, eller vad man säger. Men,
intelligent spelare.
Ja, verkligen. Men det känns som att man har ju möjlighet att få ut mer av Carlos Strandberg i slutändan, alltså långsiktigt sett.
Men kan man testa honom som ytter? Kan man ha Carlos springande på ytten?
Nej, jag vet inte riktigt, men jag tycker ju definitivt att Magnus Persson ska försöka integrera honom ännu mer i spelet. Ja,
spännande att se honom som ytter. Se om han kan funka där.
Ja, jag bara tänker på när Sibitski blev
ja,
så från
kanten. Jag vet,
han var så fruktansvärt arg.
Ja.
Det är ju lite Magnus Perssons stil ändå, att kunna sätta ut dem på kanten utan absolut. Att liksom tänka att utan att bry sig märkbart. Så vi får väl se vad han hittar på.
Ja. Jag hade faktiskt en fråga från Oskar Harrison om just det där. Vad har hänt med vinnarmentaliteten? Illa att säga att Malmö har, kan det inte vara att de har haft den bredaste och bästa truppen i år, de valt att inte ha det då kan man inte slänga in en Rakip eller Eikheim när det går dåligt. Men det har vi ju svarat på, men jag tänkte ändå lyfta frågan för att han var ändå där. Ja, Kalmar som är en positiv del, vi kan komma till det sen. Men om vi fortsätter på den negativa grejen, vi båda var på Grimsta IP och kollade på BP.
Ja.
Jag har sågat Trelleborg en del i den här podden och men BP nu är det fast i minnet för att vi båda var där ganska nyligen. De är ju sämre än Trelleborg.
Ja, det tycker jag också.
I dagsläget. Jag ser egentligen förutom där en liten stund i första halvlek där Östersund slog bort lite bollar och BP stod och väntade ut ÖFK fram till straffen, så tyckte jag väl att ja, alltså de kanske kan ta en poäng här om de klarar att försvara sig och spela cyniskt i 90, men sen var det ju så mycket ytor och det blev ju, alltså det var ju fullständigt slakt. Och sen hade de ju egentligen, ja, de hade en situation där de kunde fått straff och sen hade de någon hyfsad boll i slut som var på mållinjen, men då var ju matchen avgjord å andra sidan. Så jag såg inte många ljustecken förutom Omondi då som blev månadens spelare i BP, som jag ändå tycker. Han gör en del, han springer, han slår lite inlägg, han försöker. Och Ajeti har väl sina stunder, men annars är det för en dålig trupp och deras, alltså, ja, de kan inte vara så naiva som de har varit.
För det ska ju sägas att Östersund briljerade ju inte.
Nej, det gjorde de inte heller.
De vinner med 4-0, ja. Men det ser inte liksom 100% ut.
Men de får ju så mycket ytor, det är bara, ja. Bara ta här och springa för Godd och Sema och de där. Och ändå inte Sema så bra som man kan tänka sig att en landslagsman ska vara mot ett motstånd som BP som bara bjuder på ytor och sackar ihop.
Skillnaden mellan BP och Trelleborg då, som troligtvis också kommer vara där nere och härja i botten, det är ju att Trelleborg har ju inte den där naiva inställningen.
Nej.
De vet om att varje gång de kliver ut på planen att vi kommer få kriga för våra poäng, och det känns inte riktigt som att BP har den där det där i sig. Det känns som att Pimenta fortfarande tror på under, att det helt plötsligt ska se extremt annorlunda ut, att de ska utvecklas och ta enorma kliv, men det händer ju liksom aldrig. Sen tycker jag det är oroväckande också att en sån som Gustav Sandberg Magnusson, som av de som är BP nära beskrivs som BP:s absolut viktigaste spelare, men att han inte är så pass involverad i spelet som man borde vara när man är en sån kugge. Det känns som att han hamnar lite i skymundan. Och det tror inte jag är bra för Brommapojkarna i stort.
Nej, jag tycker om man tittar där centralt så har man ju, man har ju Gustav som är, som jag tycker är en duktig bollspelare, men man får inte ut så mycket av dem. Och på det sättet, jag håller med dig, det sättet man spelar. Jag tycker ändå när man har sett Trelleborg i vissa Alltså typ mot Djurgården borta. Okej, de stod upp då och väntade. Men de fattade grejen av den matchen. Det här skulle vara en match där vi skulle ha mindre boll än motståndaren. Och vi är tvungna att kriga för att ta de här poängen. Mot Sundsvall så försöker man lite mer för att man vet att Sundsvall är, ja, ska väl inte vara på pappret lika skickliga som Djurgården. Sen gjorde man en jättebra match och skapade mycket målchanser. Men man har ett lite annorlunda tänk taktiskt sett till olika matcher. Och jag tycker man är mer medveten. Så att man har liksom en strategi ändå. BP kör på samma, så sitter Pimenta efteråt och pratar om att han tycker att de utvecklar vissa delar, men det saknas grejer. Och jag lovar dig att när du tycker att de gör en bra, när du tycker att dina killar gör en bra match, då är ni redan klara för Superettan. Ungefär där är vi. Man måste inse att man måste förändra sitt spel. När man inte har en tillräckligt bra trupp så kan man inte gå upp dit och alltså alla lyckas inte göra en Östersund. Alla lyckas inte komma upp med ett lag av spelare som har blivit ratade i andra klubbar och sen bara funkar det helt plötsligt. Så är ju inte verkligheten.
Nej. Sen vet vi också att, vilket är ganska fantastiskt på sitt vis, att BP hade en bättre trupp när de var i Superettan jämfört med vad de har nu.
Och division 1 också, definitivt.
Det är ganska anmärkningsvärt, och då tänker jag ju främst på sånt som Kevin Cabran och Viktor Gyökeres,
ja,
och sådär. Att man har tappat de här extremt viktiga spelarna. Man tappar ju till med målvakten genom Savic till
ja, Marco. Precis.
Så att nej, de kommer få det oerhört tufft. Jag tror att de kommer ligga där nere större delen av säsongen, kanske spattla till någon gång då och då, men jag tror inte att Pimenta kommer lyckas få igenom en sån fantastisk förvandling som han hoppas på. Jag har ju trott hela tiden att han möjligen kan bli den tränaren som ryker först. Sen vet jag inte riktigt vad det är för avtal han sitter på. Det verkar vara väldigt lukrativt och kanske kan bli för dyrt för BP att göra sig av med honom. Och
vilket
ta in
är
honom.
En pinsam aktion av deras ledning, skulle jag vilja säga.
Ja, sen vet man inte. Det känns spontant som att det ligger mycket bakom det där tränarvalet som vi inte vet. Men,
ja, men därför tycker jag också att det är ännu mer pinsamt. Man kan inte liksom sätta en hel klubbs existens i Allsvenskan och gå ut med det att vi ska etablera oss. Och sen är det något, nu vet vi inte det, men att det känns lite konstigt kring avtalet. Och det känns orättvist att göra det mot en förening. Det känns orättvist att göra det mot spelare och supporter för en del, även om de inte har jättemånga. Men,
ja. Jag tror det där också kan spela in, det här med att en klubb... Alltså visst, nu var det visserligen Valborg, midsommar tänkte jag säga, Valborg var det ju, när den här matchen spelades. Så vi fick höra att det var förvånansvärt mycket folk trots att det var Valborg. Mm. Och då blev man ju lite sådär, det var ju inte jättemycket folk på plats. Det där kan ju också vara, är man en klubb som har ganska många hängivna supportrar, då har man ju den pressen utifrån också. BP har ju inte den pressen på samma sätt. Folk tycker, de flesta som är där tycker väl att det är trevligt att gå på fotboll, men det är väl en ganska liten skara som brinner för klubben så pass mycket. Jag tror det kan vara bra ibland att ha den där pressen på sig, för nu blir det mer som att de kan glida igenom ganska ostört, eftersom att det inte är så många som... Ja, vad ska man säga? Det är för hårt att säga, som inte bryr sig, men som kanske inte har intresse kring det.
Mm. Några grejer som vi går igenom lite snabbt som är negativa, kanske utan att det behöver kommenteras jättemycket, men pressfikat på derby tyckte jag var under all kritik.
Du ska inte ha mer än då.
Mellan Djurgården och Hammarby. Ja, det var inte bra. Jag tycker att man kan ibland... jag tycker att Hammarby ska få beröm, det har jag sagt tidigare, för att de kan spexa till det lite.
Tycker vi kan börja bjuda fika på alla supportrar istället. Det är trevligare. Mm. Gratis fika i korvkioskerna.
Ja, det hade varit någonting. Mm. Men det var inte bra i alla fall. BP har gått igenom. Jordan Larssons nedsparkning mot Teleborg är ju också under all kritik.
Det är nästan som att det har hänt någonting tidigare under matchen som man kanske inte har uppfattat.
Ja, det måste vara. Det där, han kan inte som... bli så frustrerad efter 6 omgångar.
Nej, Jordan. Det där kändes som något personligt agg. Alltså som någonting som låg bakom. Oavsett vad så är det såklart... det är inte bra att tappa huvudet på det sättet. Särskilt inte när man ligger under med 1-0. Och man vet att
det
man måste...
Bara, ja, det är ändå bara 1-0. Liksom.
Ja, men man vet att man måste vända på det resultatet och så... Ja, förstör man för sitt lag genom att bli en man mindre.
Mm. Nej.
För det är, alltså Norrköping är stort också. Alltså de har haft ett ganska överkomligt spelschema inledningsvis. Och har ju inte sett klockrena ut i alla fall. Men de har ju lyckats skrapa ihop en del poäng.
Ja, de är ju 4 i tabellen. Okej, det är 7 poäng upptaget. Kommer de att spela en match mindre?
Ja, men exakt. Ja. Vilket innebär att de har inte fått den där krisstämpeln riktigt. Nej.
Och sen brukar man aldrig se den typ, det brukar alltid vara så harmoniskt i Djurgården och Norrköp, man brukar aldrig se den typen av reaktioner. Men,
nej, ja. Vi får väl se hur det kommer att se ut här framöver och härnäst när motståndet börjar bli lite tuffare.
Mm.
Om det kan börja knaka i fogarna ännu mer eller om de faktiskt reder ut det här.
Mm. Sen hade vi ju Jiloan Ahmad på besök i vårt tv-program 100% Allsvenskan. Då var, jag vet, pratade lite om spelschema och sånt. När han var här. Och de hade ju spelat någon match i början. Och sen var det 10 dagar ledigt. Sen var det 3 matcher på 7-8 dagar och sådär. Och man tittar på det här spelschemat så det känns tråkigt med alla skador. Och det är lätt för mig och dig och Jiloan Ahmad och andra att sitta och klaga på förbundet. Det är inte så att jag har grottat ner mig och tänkt att de hade kunnat spela exakt så här. Så hade vi, men det är väldigt tråkigt att det är så pass mycket skador i alla lag. Sirius har mängder, AIK har massor och det andra klubbar. Malmö har haft skador och sådär. Sirius liksom, jag vet inte hur mycket skador de har haft.
Alltså det är klart att spelschemat kan spela in i antal skador. Men jag tror absolut inte att det är den största anledningen till att folk åker på det. Men tänk på Östersund som spelade matcher långt in i på vintern här och sen även under försäsongen viktiga tävlingsmatcher. Och de har inte haft så mycket skador. Det är ju Ayesh som har varit och som är väl borta, kommer vara borta ett tag. Men i övrigt så har de klarat sig ganska bra. Så att säga att det är mycket, att det är matchen det beror på, det, jag vet inte, jag tror det är ganska tacksam anledning att skylla på. Och när jag frågade ju Andreas Isaksson om det här och han fnös ju nästan lite och sa liksom att det där liksom, alltså utomlands så spelar man hur mycket matcher som helst och alltså långt fler än vad vi gör här i Allsvenskan och det fungerar oftast bra. Det är klart man kan åka på lite skador ibland men överlag så är det är ingenting som påverkar så jättemycket. Och visst det, när man jämför mellan olika ligor så är det ju, en Premier League är väl värst där.
Ja, absolut. Ja, men det tål att diskuteras. Jag tycker att det har blivit så som det har blivit och kanske man ska börja fråga sig om det är att det är underlaget som skiftar fram och tillbaka, om vi kanske har den här långa försäsongen som vi hade innan istället för att börja spela cupen för tidigt. Eller så, ja, jag vet inte. Det finns ju många olika anledningar till att ändå diskutera det, för att spelarna uppfattar ju det, i och med att det var därför jag började förmoda Gillensson som Jiloan Ahmad som ändå har spelat utomlands, han uppfattar ju det som att det är spelschemat i vissa fall och andra liksom klagar ju också på att de spelar tajt liksom.
Isaksson trodde ju mer på det där med att byta underlag, att det påverkade. Han hade nästan hellre sett, sa han, att antingen får man spela alla matcher på konstgräs eller alla matcher på gräs, att det blir jobbet för kroppen och skifta fram och tillbaka, så att när man börjar bli lite äldre också. Sen är det ju så generellt att skador ökar ganska markant ändå i hela världen.
Och
baksida lår börjar bli den vanligaste skadan. Och anledningen till det är helt enkelt att spelet går betydligt snabbare idag jämfört med förr. Och att det bara går snabbare och snabbare och snabbare. Nu ser vi ser ju i England till exempel med Liverpool där och deras gegenpressspel. Det tär på kropparna och spelar den typen av spel. Och, jag tror det var kring 2030 så kan vi nästan räkna med en baksida i per match. Alltså det kommer bara bli värre. Så jag tror snarare att det kan ju möjligtvis vara så att en kombination av det här tätt matchande, byta av underlag och att spelet går fortare.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kan ju i så fall vara anledningen till att det är fler skador också.
Men om man kollar på till exempel AIK och Sirius som spelar på Friends den 27 och sen igår så spelade de på Sirius i Geggia eller plan då. Och sen så efter det så ska de åka ner till Borås Arena och spela på deras konstgräs och sen ska de spela hemma efter det. Och de matcherna mellan, alltså de spelar ju igen den 6. Och igår var det den andra. Det är inte så jättemycket vila emellan och så den du byter av underlag och sådär, och sen har man bytt innan och sådär. Så det hoppar ju verkligen fram och tillbaka.
Mm, jo, men så är det.
Men nog om det. Sen har vi när, det berör ju oss väldigt mycket, men när fotbollsspelare nobbar media. El Kabi har vi. Vi har Jesper Karlström. Han nobbade då, jag var inte där när El Kabi gick ut, men jag läste ju på Twitter däremot, och sen så försökte jag prata med Jesper Karlström efter derbyt, men han var inte intresserad utan han gick rakt ut.
Ja, det, just det El Kabi-fallet, så det är ju en sak att han nobbar media på plats och att han väljer att inte snacka. Det här som utspelade sig på Twitter några timmar senare, det var ju det som fick hela situationen att eskalera. Ja. Det var ju inte bara dagisnivå från El Kabir, det var ju faktiskt dagisnivå från annat håll också. Och det blev en ganska saggig diskussion.
Absolut.
På väldigt många sätt.
Mycket under bältet i den alltså.
Ja, och någonstans så visst, alltså vi försöker ju bara göra vårt jobb, alltså när vi står där. Och det är absolut förståeligt om man har förlorat ett derby. Både i El Kabirs fall och i Karlssons fall. Att man kommer ut och så vill man absolut inte snacka. Visst, ska du bara stå och känner du att man är på väg att men brista ut i någon sorts rant mot någon. Då är det kanske bättre att undvika att prata. Alltså både för sin egen skull. Både för sin egen skull och för klubbens skull och så vidare. Ja. Det är väl just det här sättet man säger det på. Alltså när man går ut så där, det hade varit en sak om man bara, nej vet ni, jag har inte lust att snacka idag, är det okej?
Ja.
Och så hade man gått ut. Det hade varit en sak, tycker jag. Men när man måste säga det med någon sorts arrogans i rösten, då det är det inte, som gör mig irriterad.
Vi var när Sverige förlorade landskampen på Bulgarien, så träffade jag Victor Nilsson Lindelöf efteråt. Det var jag och någon mer, kommer inte ihåg vilka journalister det var. Och då sa han det till oss. Ja, han fick en fråga. Och så svarade han på den. Och så fick han en ny fråga. Och så sa han just det där att alltså det här kommer inte funka. Jag kommer inte, alltså. Och sen liksom sa han då att han var så otroligt knäckt. Och det här blir ingen bra. Jag kommer inte säga några bra grejer. Och det blir liksom, vet du. Och då släppte vi honom. Och sen nästa gång så var det inga problem. Då stannade han och pratade och sådär. Så jag håller med om det. Man kan ju säga det på ett visst sätt. Man behöver inte vara otrevlig. När man säger det liksom. Nu vet jag ju som sagt inte El Kabi, men jag tyckte inte att Jesper Karlström var överdrivet trevlig. Han var inte överdrivet otrevlig heller, men jag tyckte att han kunde ha gjort det på ett bättre sätt. Sen ska man komma ihåg en annan sak, att de hade ju alltid, alltså på ett visst sätt så ingår det att stanna. Det ingår i jobbet för oss att ställa frågor, det ingår i jobbet för dem också att stanna. Men sen så tycker jag väl att någon gång då så är det väl helt okej att någon går igenom för att man är tillräckligt besviken. Men sen så Jonas Olsson kom ut, ställde ner väskan och ställde sig och pratade rakt upp och ner i 10 minuter, väldigt professionellt. Sen har han ju också varit irriterad efter förluster, vilket jag också förstår, för det hade jag också varit om jag hade varit fotbollsspelare. Men om man liksom blandar lite emellan, ibland ställer man sig och pratar, ibland går man och sådär, oavsett om man förlorar då. Nu menar jag inte att man ska gå ut och prata varje gång man är glad och har vunnit och otrevlig sådär, så att. Men han har ju varit med längre, så att det kanske har med erfarenhet där att man går ut och tar för laget, ställer sig och pratar liksom.
Sen ska man ju kanske nämna det också, att de måste gå igenom mixade zonen, samtliga spelare. Det är inte att man står och hugger dem när de är på väg ut till sin familj eller sådär, utan de måste gå igenom.
Ja.
Sen finns det ju vissa arenor där de har lättare att smita, typ på Friends.
Ja,
där kan de ju gå bakom en sån här liksom skärm.
Eller nere i Skåne när Malmö spelar, så kan de gå ut bakvägen och sätta sig i bussen. Det är ju inte så roligt. Men...
Nej, men på Tele2 är det väldigt svårt att smita. Ja. Där står vi ju liksom redo.
Ja, men det är därför jag menar, det ingår i jobbet någonstans att göra det.
Ja, men precis. I Häckens fall så visst, alltså El Kabir vet vi om att han har de här humörsvängningarna. Och då, jag ska inte säga att det gör det okej, och jag tycker absolut inte att hans utspel på Twitter är okej. Det tycker jag inte. Men samtidigt så är det ju betydligt värre, det här utbrottet som Sonny Karlsson fick.
Oh.
För att Sonny Karlsson är ju i en position där han
måste
förväntas
kunna hålla ett lugn.
Ja, han förväntas ju representera Häcken på helt andra premisser än vad El Kabir förväntas göra. Så därför tycker jag att det här utbrottet på Grimsta, hittills i år så är det Häckens värsta plump. Sen kommer El Kabir. Men vi får väl se nu Jag har alltid tänkt på Häcken som fina Häcken, men helt plötsligt
Anja,
är det
Sam
de som
sa ju att de är tykna. Men nu har ju inte anmatt ut ur sig, men
nej,
nej, jag håller med, alltså att LKB gick hem och sådär, och kanske inte, han inte svarade så här, då har jag ju inga problem med så, men det var ju det som hände på Twitter. Jag vet inte, men när man, det kändes som från alla inblandade från en väldigt, som en väldigt låg nivå av diskussion verkligen. Så att, ja, det slipper vi gärna framöver. Och sen så ska vi flika in att Häcken i derbyt också är också negativ. Jag tycker att om man pratar om att lag inte riktigt spelar som man förväntar eller har presterat som man förväntar. Jag var inne på Norrköping där. Jag är lite så när det gäller Häcken. Jag tycker att man blandar väldigt mycket. När, om man tittade på derbyt så slog de rätt långt och högt ibland. Och det tycker jag är jättekonstigt när man har spelare som Kabir och Mohammed och så längst fram. Och jag tycker inte alls man spelades på det sättet som man borde kunna göra. Häcken innan de har spelat derby mot IFK Göteborg. Förra året var de med 4-0 hemma och spelade ut dem fullständigt, eller kontrade sönder Göteborg fullständigt. Nu var det i sig på bortaplan, men just liksom spelet sett till materialet tycker jag inte man kör. Jag tycker inte man liksom har hittat det. Jag tycker inte Andreas Alm har varit så lyckosam än. Det är några matcher där det har sett okej ut med laget, men jag tycker att jag saknar mer. Jag kommer ihåg det här humöret också. Nu skrattar jag lite. Men det var så oväntat när de åker på två röda. Var de mot BP också. Det var, alltså det är vissa grejer som jag tycker inte... Jag vet inte, det är någonting med Häcken. Harmoni, balans. Någonting som inte riktigt stämmer.
Ja, jag tror undvik att ge mig in på någon sorts taktisk analys. För med tanke på att Alexander Axén och Alm nästan blev... Ja, inte ovänner, då tar jag kanske i. Men de var inte riktigt överens i studion efter matchen om hur... hur Häcken borde ha spelat. Eller hur
är du rädd att han ska gå på dig?
Nej, men det visar ju bara att man kan ju se det med många
absolut
olika ögon och ändå inte...
Han kan bli en vinnare i slutändan ändå, det säger jag inte. Men ja, det förvånar mig lite bara.
Det har väl varit lite så här ända sedan försäsongen att man har haft svårt att veta var Häcken står.
Mm.
Jag tyckte att en av de mest positiva spelarna under försäsongen var ju Iran Dust.
Ja.
Och jag tycker man ska dra mer nytta av honom än vad man gör idag. Få med honom lite mer i spelet. Han fick ju en liten oturlig start där. Han var ju ett av de röda korten mot BP. Men vi får väl se. De har ju kvalitet. Alltså de ska ju kunna vara med på den övre halvan ganska högt upp.
Ja. Men det blev ju mer bollspelarna när han byttes in i derbyt. Och sen är ju okej, Göteborg kanske kryper ju ner lite och ger dem lite myter. Men det blev lite mer boll. Och jag tänker att jag tyckte Viktor Lundberg på läget när jag var i Dubai och såg lite såhär lite vrickningar och lite grejer. Och ihop med Iran och Ström, så tror jag att det kan bli lite trevligt bollspel. Eller det borde kunna bli. Nasir Mohammed kan ju också vara trevlig emellanåt och sådär. Men i den här matchen så bara kände jag att nej, det funkar inte alls. Sen så, ja, han kanske har någon tanke där och det kanske vi får se senare. Man måste ge honom lite mer tid. Han är ju en bra tränare, Andreas Alm, ska inte säga så.
Alltså, han vill ju ge mer tid, men inte Pimenta.
Nej, precis. Men det är bara, ja.
Ja, Andreas Alm har ju ett betydligt bättre spelarmaterial att jobba med. Ja. Också. Det får man ju säga.
Ja, är vi hårda mot Pimenta?
Vi får väl se.
Ja. Har vi något mer negativt att damma av efter den här rundan?
Jag tror nu vi fick med det mesta väsentliga ändå.
Ja.
Fick vi inte det?
Från Sirius AIK var senaste matchen.
Mm.
Var den som spelades klart igår. AIK låg under med 2-1. De tog ledningen med 1-0 tidigt. Jättefint av Kristoffer Olsson till Saletros. Och sen så går de bort sig i försvarsspelet. Olsson och dem, de är ju två mot först är det väl nicken och sen så är det här från kanten. Jag tycker de gör dåligt två gånger om. Först är det Kristoffer Olsson och någon mer och sen är det Per Karlsson. Och så står Robin Jansson längst bak där och man känner nästan var det hans fel när man såg första, men bara nej, det var det inte. Och sen så vände de ändå. Så det var väl hade de förlorat så hade de ju gnällt på försvarsspelet med de två situationerna, men nu vände de så det är nästan att man gnäller på Sirius istället som inte klarar att stå upp tillräckligt bra när AIK höjde sin aggressivitet och började köra mer på kanter och så. Det var mycket fasta situationer så ja, klarade inte Sirius hålla emot. Men det kanske de inte ska göra heller.
Alltså jag tyckte, tycker Sirius, alltså man snackar mycket om AIK skador, men Sirius har
många också, ja.
Extremt många skador. Ja. Och de har faktiskt sett förvånansvärt bra ut ändå, trots de här ständiga skadorna och trots det här med Wicks och så vidare. Mm. Man har inte märkt av det så mycket i sättet de har spelat på. Sen har man märkt av det, alltså resultatmässigt, för de orkar ju liksom inte. I samma här mot AIK, de orkar inte stå emot. Örebro var lite likadant. De hade övertaget i första halvlek mot AIK och ledde i halvtid och sådär. Men sen i andra halvlek så orkar man inte.
Nej, det är kvalitet i AIK som gör att
Ja, men exakt. Och just det där med, det är ganska genialt ändå att kunna sätta in en spelare som Stefanelli, för att spelet blir så pass annorlunda jämfört med när man har andra i anfallet. Mm. Så att kunna ha den bredden, det är ju det som gör den här segern. Så är det ju.
Ja, men det är det som gör, när man pratar om SM-guldkandidater och man värvar som man gör och har den truppen och har så mycket skada och ändå har så bra spelare, då, ja, det är ju skillnaden. Sirius har ju, jag vet inte om de har fler skador, men de har ju inte alls i närheten samma trupp. Men jag tycker ändå att de i första halvveckan utnyttjar situationen bra i sin offensiv, Sirius. Och AIK har ingen bra första halvlek. Sen så att de gör ju saker bra där, men de... Ja.
Sen är ju, alltså Moses Ogby är ju en fantastiskt duktig.
Ja, jag tycker att han är väldigt underskattad. Han är bra.
Ja, det pratas för lite om Ogby. Och jag menar, man har hyllat Robin Jansson jättemycket och med all rätta, just det här med att ta så pass stora kliven då upp till allsvensk nivå. Men igår hade han det kämpigt mot Ogby.
Ja, första
det
målet
var, det var rätt många gånger där Ogby liksom bara tar sig förbi, och det var lite enkla misstag och sådär. Men det gör ju ingenting så länge man fortsätter göra mål framåt, och det fortsätter ju AIK att göra.
Helt klart. Det var den negativa delen. Har du någon spaning att komma in med? Någon teori? Någon tanke innan vi går över till den positiva?
Ja, alltså... Någon tanke, vi kommer väl komma in på det sen också, men man har börjat fundera på det här med Bayern, att man sitter och säger hela tiden att nej, men man får njuta, eller Bayern-fansen får njuta så länge det varar och sådär, för att det här med att de är i tabelltoppen, det kommer inte hålla hela vägen. Nej. Men är det inte exakt så vi har suttit och sagt varenda gång det har varit en liten sån här underdog som har vunnit?
Vi får någon köping.
Ja, så att vi inte sa samma sak då. Att ja, men det kommer... De kommer snart att tappa. De kommer inte orka hela vägen. Samma med Leicester när de vann Premier League. Ja, men de kommer inte orka hela vägen. Snart kommer de börja tappa. Mm. Nu är det väldigt, väldigt tidigt in på säsongen fortfarande. Mm. Men jag har en liten känsla av att fortsätta Hammarby och ha det här lilla, lilla flytet, att de kan lyckas avgöra matcher på stopptid och så vidare. Då är det nästan så att jag börjar tro att de kommer hålla hela vägen.
Alltså, ja, jag har ju tänkt så flera gånger om Hammarby också. Men det är ju en säsong fram till sommaren, och det är en säsong efter sommaren. Särskilt i Hammarbys fall, men även i andra klubbars fall också. Vi vet inte, Arkan Sengin är ju väl förlorad, även om han inte har påverkat så mycket. Men han kan ju påverka i gruppen. Vi vet ju vilken härlig person det är, så sätt och ge skratt och så vidare. Gillar han Amanda, har uttalat sig om att han eventuellt kan lämna. Man vet inte vad han väljer att göra i sommar. Och det, ja, jag vet inte om det finns någon mer där. Det kanske är någon som ledsnar på att sitta på bänken, och det kan ju förstöra stämning och annat. Och sen så kan de eventuellt få några skador och sådär. Så att, jag håller med. Och det är en klassiker det där, av att man sitter och
jag tror att man kan så mycket. Ja, man kan ingenting.
Men det där är det klassiska, är inte det där klassiska negativa inställningen också? Det finns en, jag ska inte säga det är en viss typ av avundsjuka, men det är ju det för många supportrar som håller på andra lag. De kör ju den. Man kör ju den taktiken, det är ju den svenska avundsjukan. Sen i vårt fall så känns det väl en okunskap då, i så fall att vi inte har tänkt på vissa faktorer och sådär. Sen så har ju de svävat fram på ett sätt som jag... Det kommer de kommer inte sväva på samma sätt hela säsongen, nu säger jag det igen.
Ja, exakt.
Och så sen är det klart att man har underskattat Hammarby på många sätt, men så har jag ju också funderat över andra lag. Och det var också lite det jag själv funderade på att ta upp. Det är så här, Örebro, Kalmar och Sundsvall. Det är alltså tre lag som ligger i topp 6. Jag har tippat dem långt, långt ner. Och jag är helt övertygad om att de kommer gå söderut. Det är samma sak där. Att jag, är de så här bra? Eller är det jag som är, är de så här bra, är det jag som är okunnig? Eller har de haft ett spelschema och ett flyt i början bara? Och sen så kommer de gå söderut.
Alltså i Sundsvalls fall så, jag tippar ju dem väldigt långt ner. Men det var ju extremt mycket baserat på, alltså den ekonomiska biten.
Samt Erik Claesson och Marcus Danielsson.
Ja, och sen vet man också det här när man plockar in, även som nu ett gäng spanjorer.
Ja, exakt. Men det är ju förutfattade meningar.
Ja, det kan gå hur som helst.
Ja.
I Kalmar-fallet så är jag inte förvånad att de ligger där de ligger, för det är, tror jag, tippar de i mitten någonstans. Ja. Och tror att de har ju blivit jättestabila nu under Nanne Bergstrand, och lite blivit det här gamla Kalmar som är svåra att slå på guldfrågan nu i det här fallet. Och där har ju verkligen de här nya brassarna lyckats integreras väldigt väl. All heder åt Nanne för det, måste man ju säga.
Ja, verkligen. Men Örebro då, alltså de ligger under här hemma med 2-0 mot Dalkurd och vänder. Vinner med 3-2. Helt osannolikt. Jag satte mig, jag åkte hem från matchen senast med BP och kollade på telefonen. Så kollade på telefonen 10 minuter senare och Örebro vunnit med 3-2. Det flytet är ju helt. Sen tycker inte jag att de har truppen till att ligga på tredje plats och är helt obesegrade efter 6 omgångar.
Nej, men återigen har de ju de här spelarna som kan göra skillnad. Alltså, jag hade inte tackat nära till Kennedy Igbona Nike liksom. Tänk av honom i Trelleborg, alltså som skillnad han hade gjort i en sån trupp. Samma med, tycker även Michael Omer, han blandar och ger lite, men man ser ändå att han har kvalitet. Och han fick ju komma in där mot AIK då när Viktor Sköld utgick skadad. Och tycker faktiskt att han visade väldigt bra tendenser då också.
En teori som jag har i alla fall, innan vi ska gå in på den goda delen, eller en frågeställning som jag har, som är, jag kommer inte ihåg vem det är och jag ber verkligen om ursäkt, men det var någon som skrev på någonting om på Twitter om det här att Omo, han firar ingenting när han själv gör mål mot Dalkurd, och sen när de avgör sent så firar han som att det inte fanns någon morgondag. Och han firar ju inte mot Dalkurd och sitt eget mål för att han har varit i den klubben, så det är väl av respekt då. Och sen så när Igmona Nick gör det här sena målet så firar han helt galet. Och då undrar man ju lite ibland, är det här okej att göra det? Man firar inte man själv, men man firar ändå sen. Och då, men går det, å andra sidan, går det verkligen kontrollera sin glädje med ett sånt sent mål? Går det känna så här, jag har spelat i den här klubben så jag firar inte nu? Går det, alltså, är det inte, försvarar du honom på grund av just att det där är eufori av så glädje, eller känner du att det där var dåligt så att han borde inte fira så mycket mot sin gamla klubb?
Det där är ju en jättekänsla.
Ja, jag vet, och den är jättesvår.
Och det beror ju helt på, alltså jag kan tänka mig själv att om, ja men som nu till exempel när Bayern München spelade mot Real Madrid och James gör mål.
Ja.
Och så firar ju inte han av respekt för Real-fansen. Och detta är ju ändå en klubb där han har haft det ganska tufft.
Ja.
Men han visar ändå den respekten, och jag kan väl tycka någonstans att.
Men om Lewandowski hade avgjort med 3-2 i slutet, tror du inte han hade firat då?
Det lär han väl göra kanske.
Ja.
Men jag kan ändå tycka att det är rätt fint att man visar den respekten, för att någonstans så grundar sig ju fotbollen i det här, alltså supporterskapet och publiken på läktarna.
Mm.
Och att kunna visa den lilla respekten som det krävs genom att inte fira ett mål, det tycker jag, det kan man väl kosta på sig.
Men du blir inte arg på Omo när han firar 3-2 sen, när Kennedy avgör sent?
Jag vet inte, jag kollade inte så mycket på honom. Men ja, det är väl klart att man måste ju acceptera också att han är i en ny klubb, och det är väl klart att han vill ta 3 poäng.
När det är så sent på det sättet så kan jag köpa det. Det hade nog varit lite annorlunda om det hade varit ett 4-2 mål i 65 minuten. Som...
Tror ni till och med Mourinho hade firat ett sånt sent mål? Han som är väldigt emot målfirande annars.
Han firade väl aldrig riktigt när inte avgjorde honom sent mot Barcelona? Eller avgjorde honom bara den matchen?
Ja, jag tror ju det är någonting han har hittat på nu. Sent, liksom.
Men han sprang rätt galet då. Jag glömmer alla när han skulle ut dem. Sprang som en galning. Men det var inget sent av henne. Men sen går vi in på den positiva delen. Vi börjar med Kalmar FF. Jag fick faktiskt ett mejl också av Per Frostberg. Det var inte alls frostigt som det kan vara ibland när man får mejl. Skämt sido. Det är trevligt när man får mejl och det är på ett sätt där folk resonerar istället för att vara otrevliga. Som är lätt hänt när man har lite sympati för någon
väldigt,
klubb.
Väldigt lätt hänt.
Ja, och han tippar ju, han tycker väl att att jag är fel ute när jag lägger Kalmar långt ner när de har startat så pass bra. Han har Kalmar FF på en femte plats. Och sen liksom då trycker han i att några av de mest värdefulla spelarna, Arton och Rasmus, har inte varit med så mycket, och de har, det mycket, finns mycket potential. De är extremt skadedrabbade. Kalmar, de har haft ett svårt inledande schema med Norrköping, Häcken, Östersund, Elfsborg och MFF. Och extremt försvarsstarka. De har varit trots byte av högerback i princip varje match, och Victor Elm är bra och det, brassarna har hittat varandra och ja. Nanne är rutinerad och hyfsat intakt trupp vår höst och så. Och jag säger inte emot honom här.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Jag tycker särskilt, man pratar väldigt mycket om Rasmus Elm, men Victor Elm förtjänar verkligen en
verkligen
stor eloge.
Ja.
Han var ju fantastisk mot Malmö till exempel.
Och man ska ju ge Nanne det. Han använder ju sitt lag på rätt sätt utifrån den truppen han har. Så jag... Absolut, jag tippar dem levande tips, tror jag, 9-10 eller något sånt där. Och det kanske är helt utåt väggarna. De ligger femma just för tillfället då. Men jag tror väl att någonstans, eller jag ser väl att det finns många lag som har en starkare trupp än Kalmar, och jag förväntar mig att de ska prestera på en bättre nivå över 30 omgångar än vad Kalmar ska göra. Och jag tror att Kalmar kommer få det tuffare, för att jag så sett inte tycker att de har den truppen, och sen så har de ute bra hittills, och det är väl så jag resonerar utifrån mitt tips, så att jag förväntar mig att de ska få en svacka som är lite värre, för att, och sen har de en sämre trupp än många andra lag. Men jag kan ju helt enkelt ha jävligt fel, och sen kan de ju sluta högt upp för att, ja, just på grund av de sakerna han skriver här, och då är ju spetsen att Nanne är en smart tränare som vet hur han ska använda sitt lag.
Ja, det handlar ju någonstans om att orka också hela vägen. Mm. Vi såg ett Sirius som briljerade under våren, och sen så och de på en liten dipp där på ganska många matcher, så bara dök de i tabellen. Det är ju så för de klubbarna som inte har råd att köpa ihop en trupp som är så här fantastiskt bred, och där man liksom har ersättare på varenda position som nästan är minst lika bra. Då krävs det ju något annat, alltså att man har lite flyt, att man inte har så mycket skador och sådär. Det kan ju hända mycket under en säsong.
Absolut.
Men ja, alltså de som tippar Kalmar i botten, där förstår jag inte riktigt vad de har grundat det på.
Vad är botten då? Är det som jag? Är de så 10 tror jag?
Nej, men alltså jag tycker allt att tro att Kalmar skulle åka ur. Jag tror inte att det är så många som har trott det. Det är verkligen inte. Är det någonting Nanne Bergstrand kan, så är det ju att hålla kvar klubbar i Allsvenskan.
Men sen är det ju det att om man tittar på andra trupper, så tycker man ju att AIK, Hammarby, IFK Norrköping, Djurgården, Häcken, Malmö, Östersund, Elfsborg har bättre lag. Och då är vi uppe på 8. Så jag tycker inte det är så konstigt att man lägger Kalmar som 10 då. Men sen så kan de ju givetvis underprestera, som vissa har gjort, bland annat då Elfsborg och sådär. 11 la jag Kalmar. Jag hade de 10 från början. Jag la faktiskt Dalkurd före i sista. Jag bara ändrade så här. Vi får väl se om han har rätt. Han skulle ha av sina säsongen var slut, så att vi får väl mejla där ett tag kanske. Sen något annat som var positivt, den här Unadino Islamovic gör 2 mål. Första målet han gör är ett klassmål, skulle jag vilja säga, av en spelare som inte haft en lätt start i Östersund, och inte en lätt start av allsvenskan. Hans första allsvenska mål, jag tycker, är ett jättefint avslut.
Ja, absolut. Man har ju suttit och väntat lite på detta, att Dino ska komma igång. Du får ju tänka själv, det här är liksom en Malmöpåg som flyttar hela vägen upp till Östersund och ska försöka akklimatisera sig där. Det är inte det lättaste.
Jag kommer till Östersund som lider också. Det är inte ett Östersund som bara svävar fram, du bara går in och sätter dig i en plats och du börjar peta in lite bredsid framför mål för att allting går jättebra i Östersund, utan det är ett Östersund som har stora problem att komma till.
Ja, nu har det ju blivit så. Inledningsvis såg det ju väldigt strålande ut. De liksom sprang framåt i kuppen och det var Arsenal-matcher hit och dit och sådär. Och nu har det gått lite tyngre, och sen ja, har väl han fick ju väldigt mycket förtroende från Potter i början när han kom dit, och sen så blev det lite mindre efter ett tag, vilket kanske inte är så konstigt, för han levererade ju inte de poängen som han förväntades göra, och man kan inte få hur många chanser som helst.
Nej.
Så därför var det nog extremt skönt för han själv att han fick göra 2 mål och verkligen visa att han har det i sig. Jag tror han är en sån där som, mår han bara bra och hamnar han liksom rätt, då kan han liksom släppas lös lite grann, som att han liksom kan explodera lite grann.
Han är ju en höstspelare också, har vi sett tidigare, så att vi räknar med att han gör fler mål. Jag drog det för han också efter BP-matchen. Då bara garvade han och sa att ja, jag kommer vara bättre. Det får vi vara bättre då också. Så att, nej, men han mådde bra efter det. Och sen är det ju ganska lätt att gå från Dino till TFF som tog första vinsten borta mot IFK Norrköping. Jag ska faktiskt lägga till att Frida sa det till mig innan matchen började. Att TFF skulle vinna.
Konstigt man kunde ha en liten sån där känsla. Ja, men det var rätt mycket baserat på att Norrköping hade en del skador och sådär. Mm. Och då kände jag att är det någon gång man har chansen mot Norrköping så är det ju ny.
Och nej, lite det var extra bonus på Jordans röda med.
Ja, exakt. Alltså vilken otrolig tyngd ligger bakom dem. Tre poängen. Mm. Man såg verkligen euforin i omklädningsrummet efteråt. Det var precis exakt vad de behövde. Och någonstans så tycker jag det är ganska skönt att se att de får utdelning för den här lite mer cyniska fotbollen.
Ja.
Att de ser att det fungerar att spela så. Mm. Och just därför så tycker jag ändå att de har ganska stora chanser att hänga kvar och säkra nytt kontrakt. Det finns ändå ett gäng lag som möjligen kan åka ur.
Ja, jag ser fram emot. Jag har inte riktigt, jag är inte så övertygad efter en gång, ingen gång liksom. Så jag vill se
mot... Jag är ju extra optimistisk. Ja, det är det. Så är det ju, det är omöjligt.
Jag vill, för mig, jag vill se dem hemma mot Häcken då, som kommer ha extremt mycket revansch. Jag känner någonstans att TFF måste ju stå upp på hemmaplan på ett bättre sätt. Så att jag, om det skulle vara en riktigt cynisk och fin vinst mot Häcken hemma, då är jag beredd att tänka om, helt klart. Och det ska bli intressant att se BP också. Jag tycker att, ja, bara för svänga över där när vi pratar om bottenlag. BP var det negativa här och sådär. Men det kan, jag tycker att de har en klar möjlighet. Jag tror att många djurgårdare kommer vara riktigt förbannade efter BP om det blir torsk på tätt spelschema och så vidare. De möter alltså Malmö ikväll och sen spelar de mot BP borta den sjätte. Det är alltså tredje ikväll, vila fjärde, femte match. Den sjätte. Inte den enklaste. Och det skulle ju BP kunna utnyttja om man lägger upp sin spelplan på bäst.
Det skulle inte förvåna mig om Malmö vinner mot Djurgården. Och sen så är Djurgården så förbannade att de vinner stort mot BP.
Du tror inte på det hållet. Jag tror att BP, att Djurgården får en väldigt, väldigt tajt match ikväll. Man kanske kan ta sig en poäng och sen så av den kraften de har lagt ut där så får de stryk mot BP.
Eller tappa poäng.
Vi får se. Finns ju alltid två sidor av mynten.
Det är sant.
Ja. Arvidssons intervju. Vi hade en rolig... vad heter det? Ja, den höll ju på att börja lite tråkigt, men ja, det var mixade zon efter AIK Sirius där Omar Edari först kom ut och var knäckt över att han inte spelade. Och han har inte fått alls den speltiden som man trodde att han skulle få när han kom dit. Och så han var ju inte helt nöjd. Och sen så kom Milosevic ut efteråt och var inte helt nöjd med betygssättningen heller, även om man skojade en del. Och sen efter det då kom ju de här passningarna. Sen så kom Arvidsson efter det här. Var det Arvidsson före den intervjun som han bjöd på där? Han skojade med Fegjush och skojade med oss.
Ja.
Det var väldigt lättsamt trots en torsk.
Det är lite sådär att vissa spelare så är det liksom inte värt att fortsätta någon sorts dialog eller fortsätta ställa frågor, för man kommer ändå inte få speciellt utförliga svar och det är liksom ingenting man kanske kan använda på det sättet. Men när Jesper Arvidsson kommer så vet man om man fiskar lite grann,
ja.
Då kan man få ganska, ganska intressanta svar.
Absolut.
Och ganska komiska svar.
Mm.
Och det fick man ju verkligen när man kom in på målvaktstränaren där, Karim Fegrush. Som jag bara snappade upp att han är väldigt dålig på både svenska och engelska. Mm. Eller hans svenska är obefintlig, som Jesper Arvidsson sa. Och engelskan är väldigt, väldigt knackig.
Han kan höger och vänster.
Han kan i alla fall höger och vänster. Det var ju skönt att han kan det. Och då frågar jag ju bara Arvidsson hur kommunikationen går mellan Fegrush och spelarna på planen. Det var ju då han började berätta om allt det här. Det blev en ganska rolig intervju. Vi kan ju lyssna på den.
Ja, den finns ju.
Mm.
Mm. Den borde vi kanske bjuda på. Lägga ut hela.
Ja.
Ja, ja, absolut. Men jag stod idag också. Jag tyckte att den var jätterolig. Jag håller med dig. Annars... positivt sätt vi lämnar Sirius, för det finns poängmässigt inte så mycket positivt. ÖSK var vi inne på och nosade lite där, deras vändning, deras start är ju fantastisk på allsvenska. Det var ju någonting som jag själv absolut inte trodde på. Jag har lagt jag la ÖSK som 11 före, nu har jag lagt den som 8. De har plockat 3 positioner på min lista. Och det är väl där jag fortfarande tror att de kommer hamna när allsvenskan är slut, i mitten av 16 lag. Det är väldigt trångt i mitten av 16 lag. Eller kanske lite längre ner kommer de kanske hamna. Men just nu är de på tredje plats. De har inte förlorat än efter 6 omgångar.
Jag börjar bli förbannad på mig själv att jag alltid faller för grupptrycket när jag ska tippa. Att jag lyssnar på er andra kring grejer.
Ja, nu skiljer du Örebro Spacén på mig.
Ja, men det är någonting det här med att man bara snappar upp grejer, att det blir någon sorts sanning. Ja, men typ som i Bayern-fallet. Nej, men Bayern vet vi ingenting om. Här tänker man, och så vågar man typ inte sätta dem högre än 8. För man tänker att ja, men det är ju så osäkert med dem. Folk kommer ju tycka att jag är knäpp om jag sätter dem på en fjärde plats eller på en tredje plats till och med. Men nu här den efter så har jag bestämt mig för att jag ska bara tippa ut efter magkänsla. Och då hade jag dels satt Hammarby högre och jag hade satt Örebro betydligt högre också.
Det är lätt att säga nu i och för sig.
Det är jättelätt att säga.
Jag kommer ihåg den när vi summerar och Hammarby slutar 7 och Örebro 13.
Ja, alltså Östersund är väl det enda där man har haft riktigt fel. Där man faktiskt trodde att de skulle kunna fortsätta lite på samma spår som i Europa League och sådär.
Mm.
Det verkar ju som att man kommer få ganska fel.
Ja, jag känner bara att i Örebro så tycker jag att de är för sårbara vid skador och avstängningar sett till laget. Å andra sidan så har de ju sluppit en konstig Igbonanicke 4-matchersavstängning det här året i inledningen mot vad de fick förra året som var helt otroligt. Så att det var väl där, det var anledningen till att jag själv la dem långt ner. Men det är klart att får de ha det här laget hela säsongen och orka liksom prestera så ja, då kan jag få väldigt fel. Men jag är inte förbannad just nu. Det är väl bara på Hammarby-stippning då som jag men annars så är det ingenting konstigt med Örebro. Jag tror fortfarande på någonstans i mitten och, om inte ännu längre ner.
Det är lätt att vända kappan efter vinden.
Ja, jag känner att du sitter och gör det nu.
Ja, men lite grann. Ja. Men jag blir så trött. Det är samma med mig. Ja, det är många sådär tippningar där man liksom önskar att man hade tänkt på ett annat sätt. Mm. Men man är fortfarande ung.
Ja, nej, inte jag. Nabil Bahoui. Han var fantastisk mot Sirius hemma. Han var inte lika fantastisk mot Sirius borta. Men jag vill ändå lyfta han som en positiv bit. Jag vet att jag sa någonstans att jag tänkte på landslaget i en tv-analys efter matchen, vilket jag fick påpekande av från en kollega på en annan sajt. Att han retade mig sen att vem ska du lyfta in i landslaget nu? Och det var inte riktigt så jag menade. Jag vet att du skrev om Nabil Bahoui också i en krönika där. Det var väl bara känt att han hade någon nivå där som var väldigt, väldigt intressant att se mot Sirius. Han var bättre än man hade varit i många andra halvlekar och matcher. Ja,
det var länge sedan jag fick så mycket hat faktiskt som jag fick. Aha. Efter den krönikan. Det var riktigt drev. Men då har man inte riktigt läst vad jag har skrivit eller.
Nej.
Jag menade ju att om man pratar om Julian Hamad och om man pratar om Kristoffer Olsson som potentiella VM-jokrar,
ja,
så kan jag tycka att Nabil Bahoui också kan räknas in där. Alltså, och då baserar jag det främst på att Kristoffer Nyman nu har fått lämna ja, återbud på grund av skada. Öppnas det upp en plats ju där bakom, och Kristoffer Nyman har ju varit med i landslaget baserat på att han både kan spela mittfältare och forward. Alltså han har den möjligheten, och Bahoui är ju lite likadan. Alltså han kan både spela utomhittfältare och han kan spela forward.
Mm.
Och nu tror jag att det är ganska långt ifrån, för att ja, det var ett tag sedan Bahoui var med. Det var under Erik Hamrén-tiden.
Exakt, han kan inte hans grunder då.
Nej, och jag tror inte att han har någon relation till Jan Andersson överhuvudtaget. Men det var mest baserat på det. Då såg jag inte det som alldeles orimligt att han skulle möjligtvis kunna komma med om det var så att det inte fanns några andra alternativ, ja, i Jan Anderssons huvud. Sen kan man lyfta fram sådana som Robin Quaison och Mikael Ishak, men det handlar ju i grund och botten om vad Janne känner, vilka, ja, spelare han vill ha med. Den uppfattningen jag har fått, eller det intrycket jag har fått, det är att en sån som Quaison, Janne har inte ens honom i nej, huvudet.
Nej, nej, men, och sen så kan man komma ihåg det att det hade varit likadant om Quaison hade spelat i AIK och gjort en riktigt bra match. Så hade man säkert kanske börjat fundera över att han skulle vara i landslaget för att han har burit en landslagströja en gång i tiden. Det är väldigt lätt att dra de parallellerna, och det tycker jag att man måste kunna göra. Och sen, folk kan inte behöva bli svinförbannade över det. Jag fick också en mail för att jag sa det där, och det var folk som påpekade det. Men Alltså det var en känsla jag fick. Jag sa inte att han skulle vara med liksom, på grund av det. Sen tror jag att Olsson och Hamad har en större möjlighet för att de var med under januari-turnén och kan grunderna i Jannes tänk. Det är därför till exempel Kensema är överlägsen favorit att komma med, även om han inte har varit så bra under våren. För att han har varit med i Jannes gäng och han kan grunderna, han vet hur de tänker. Janne vet att han funkar i den gruppen. Det är liksom ingenting nytt. Och, så, och det måste man väga in. Och Janne är ju en sån människa. Han är laget före jaget. Hamrén var ju inte likadan. Han var väldigt populistisk i sina landslagsuttagningar och så vidare. Och han byggde laget kring mestadels en spelare. Eller han gjorde det kring en spelare. Och det var Zlatan Ibrahimovic.
Mm. Tittar man på alla mästerskap också, så har ju har nästan alltid varit minst tre representanter från Allsvenskan i alla mästerskapsgrupper. En av de här har oftast varit en reservmålvakt. Så den personen kan vi ju i princip räkna bort egentligen. Men det lämnar ju ändå en till plats, alltså om man kollar liksom historiskt. Och jag tror att det var 2006-2008, det var överbefolkat med allsvenska spelare. Tror jag man var uppe i en 4-6 spelare ungefär i de mästerskapen. Så att det här med att folk sitter och säger att det är helt orimligt att en allsvensk spelare skulle kunna spela VM, det är inte alls alldeles orimligt. Då tror jag man glömmer bort att vi har inte så himla många alternativ. Nej. Det har vi verkligen inte. Det kan låta extremt märkligt att en Nabil Bahoui från AIK skulle spela VM liksom mot, ja, en potentiell åttondelsfinal kan ju bli mot Brasilien med Neymar. Men vilka andra har vi där bakom?
Sen ska vi också poängtera att det handlar egentligen inte om att han ska spela. Det handlar om att han ska ta en plats i truppen. Och Nyman är inte en person som spelar. Han är en person som tar en plats i truppen. Och han är inte ens en inhoppare vanligtvis, om det skulle vara. Alltså det är på gränsen. Nej, jag tror inte ens han.
Jag tror han spelade senast mot Vitryssland faktiskt.
Ja, exakt. Och det säger ganska mycket. Och så att man ska komma ihåg det, att även om Gilan Ahmad, Kristoffer Olsson eller Bahoui eller någon annan från Allsvenskan kommer med, så är det inte för att han ska ta en plats och spela liksom på andra sidan av eller bredvid Albin Ekdal eller vara ytter och byta kant med Emil Forsberg emellanåt i matcherna. Det är inte det handlar om, utan det handlar om att ta en truppplats och kanske att Janne tar honom efter att han kan grunda och kommer in i gruppen, och han tycker om honom som människa och person och känner att han kommer inte ut och veva i media, även om många, väldigt få svenska spelare går ut och veva i media. När de,
ja, när det är samma med Emir Kujovic liksom, som var med ett tag i landslaget. Och det var ju baserat på hans insatser i Allsvenskan.
IFK Norrköping hade ju honom där med.
Nu är han i Fortuna Düsseldorf och är inte ordinarie där. Så att man ser det, att man kan inte basera det så himla mycket på vilken liga man spelar i egentligen. Alltså det är så mycket annat omkring. Och framförallt är det ju Jannes egna.
Nyman och Ishak spelar i samma liga och Ishak öser in mål och gör inte Nyman. Då tycker man att baserat på det så ska Ishak vara med. Men så enkelt är det inte. Det finns andra.
Ja, det finns många aspekter. Så att sitta och att få mejl om hur sjuk i huvudet man är och man borde liksom lägga av och man borde gå och dö. Alltså det kan jag tycka att då har man inte riktigt då har man inte förstått.
Nej.
Överhuvudtaget.
Men det är mycket sånt, och jag tror att det ibland kan komma också i stridens hetta. Vi märker ju själva när vi sitter på pressläktaren och jobbar vad det skriks bakom oss på olika arenor, att man blir mörkrädd. Det känns som att man ibland går på fotboll på att häva ut sig skit och komma hem sen, och så får man ta ut veckans aggressivitet typ. Ungefär så. Vi avslutar just den positiva delen med att bara nagga lite på. Vi har pratat väldigt, 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 väldigt mycket om Hammarby. Men vad är känslan kring Hammarby spontant, utan att analysera hela laget?
Okej, om man ska vara väldigt kortfattad, så tycker jag att den största skillnaden kring Hammarby i år jämfört med förra året, det är att Junior och Jeppe Andersson har hittat varandra på ett sätt som de inte gjorde förra året. Och det känns som att Jeppe Andersson avlastar Junior väldigt mycket i det defensiva spelet. Och de har hittat en sorts kombination där de vet exakt hur de ska pressa ihop på ett effektivt sätt. Och då stänger de av liksom vissa spelmöjligheter för motståndarlaget. Så jag tycker att det kanske är de som är den största skillnaden i Hammarby i år, och de som gör lite grann att det har sett så här bra ut inledningsvis, kombinerat med en strålande Yilmaz Ahmad och så vidare och så vidare. En Tankovic som äntligen står på rätt plats vid rätt tillfälle och så vidare.
Jag vill belysa spelet under ansvar. Alltså det är klart att Billborn har gjort det bra, men jag skulle inte vilja säga att allt är allt hans förtjänst heller. Jag tycker att spelarna just under ansvar gör det väldigt, väldigt bra i det här jobbet som de gör över hela banan, där vi har sett att Djurdjic, Tankovic och Hamad är nere och krigar längs kortlinjen bredvid egen målvakt. Vi såg Sängen var nere där några meter från vilan och styrde av en hörna så det blev inspark istället. Just det jobbet tycker jag jag har tänkt på som mest i Hammarby. Sen har man ju flytet också. Flytet kan man ju också lyfta. De avgör mot Göteborg sent. De avgör mot Djurgården sent och sådär. Och de är inte speciellt bra mot Djurgården. Men just det här kriget och den här styrkan som lag. Förra året var det mer störningsmoment. Och han... jag tror att många gillade säkert Jakob Mikkelsen, men det blev också liksom i gruppen moment av störningar som kanske också speglade av sig lite på planen. Tankovic kändes ju mer vilsen, han ville spela på ett sätt och röra sig på det sättet. Han blev sågad av Axén, men det stämde inte in hur Hammarby spelade just då. Kennedy var inte alls nöjd i truppen och alla som spelar i Hammarby gillar ju Kennedy, så att det var ju inte den där harmonin, och då blev det inte heller samma sak på planen, att man krigade för varandra på ett annat sätt. Så det tycker jag att man verkligen ser i Hammarby. Det är väl det, ja, kanske blev en längre utläggning än vad jag skulle vara, men,
ja det var
ja.
Ja, men det var bra.
Ja, det tycker jag är speciellt. Sen sista punkten, lite frågor, inte så många. Så att de har diskuterat VM i USA 94 i den här tråden. Emil K. Lagnelius, en kollega, har dragit igång den. Anton Rudsvik, kan Örebro fortsätta ta poäng? Kan de bli årets överraskning?
Det har vi ju faktiskt svarat på.
Men kan de bli en större överraskning än liksom Bayern? Sett till förutsättningar och förväntningar så är det alltid svårt att balansera det där. Var Hammarby slutar respektive Örebro. Slutar Hammarby 2, Örebro 4. Vem är den största överraskning? Och Sundsvall blir 5, då är det väl Sundsvall kanske. Och så vidare.
Jo, absolut. Det vore ju sensationellt. Sen kan jag ändå tycka att ett Hammarby, alltså går Hammarby och vinner till exempel, så är det klart att det är en större skräll än om Örebro hamnar 4.
Ja.
Men nej, jag tror inte att det är omöjligt. Som sagt, man ska ju ha det där flytet med sig. Man ska undvika att hamna i de här dipparna som exempelvis Sirius gjorde förra året. Och man ska undvika onödiga avstängningar och så vidare och så vidare. Men du verkar ju räkna bort dem.
Örebro? Ja, lite så. Martin Tegnevik, vilket nyförvärv har presterat bäst?
Nyförvärv har presterat bäst. Det var synd att Robert Lundström skadade sig.
Annars, ja, det är ju bara att han alla dagar i veckan.
Nämnt honom. Bachirou får man ju också säga. Han är ju inte ny för allsvenskan, men han har ju var ju väldigt bra i Malmö fram tills han skadade sig. Det är svårt så här på uppstuds att bara komma på. Marcus Danielsson har ju varit bra när han har fått spela i Djurgården. Kanske borde få spela lite mer hädanefter. Kan tycka att Neto Borges har varit
över förväntan.
Ja, fick ganska mycket kritik där i början. Var många som trodde att den där värvningen inte skulle bli så lyckad, men tycker ändå att han har hållit ihop det ganska bra.
Jag tycker väl ja, det finns i Lundström har nog varit det givna valet i just AIK, annars är det nog Jansson har varit ett bra nyförvärv utom senast. Milosevic tycker också har växt fram som ett bra förvärv. Jag gillar Kalle Sir i IFK Norrkö, eller IFK Göteborg. Tycker också varit bra. Bra nyförvärv för deras del. Helt klart. Boja Turay, ett bra förvärv för Dalkulls del. Så det finns väl en Sujita också för den delen. Mattias Nilsson, hur borde Blåvitt få med sin fronttrio? Ska Alimak eller Afan spela bredvid Mix? Alimak baserat på senaste matchen.
Ja, jag tycker det är svårt att peta en spelare som där man vinner med 2-1 och
gör sin bästa halvtimme match för säsongen.
Ja. Det blir ju märkligt då att man ska petas till nästa match.
Men fronten ska Olsson, Engvall och Omansson. Ska Hussein sitta på bänken? För mig känns det fel. Men då ska jag ta ut någon, och det är så svårt att göra det när jag tycker väl, ja.
Jag tycker det... också att Hussein har en sorts...
Det är väl Olsson då kanske? Som jag plockar bort.
Ja, jag tycker Olsson har varit väldigt upp och ner i sina, ja. I sina prestationer.
Ja.
Hussein, någonstans vet man vad man får av honom hela tiden. Sen är frågan, kan han spela 90 minuter? Eller alltså vill han... han blir ju äldre och äldre, så att säga.
Ja.
Men nej, jag kan hålla med. Alltså, Hussein sitter ju på någon sorts spelintelligens som man har sett i rätt många matcher har varit vital.
Ja.
Så att, ja.
Sen är det intressant kring nyförvärven. Vi hade Sakho på bänken sist. Afane på bänken. Karashvili på bänken och Ingebrigtsen var inte i truppen. De har ju inte så jättemycket pengar. Så att jag vet inte.
Ingebrigtsen känns som det största mysteriet.
Ja. Sen är vissa nyförvärv har ju funkat jättebra, men vissa har ju så här, ja, spelar inte speciellt mycket.
Nej.
Jag vet inte vad det beror på. Om han är så pass dålig Ingebrigtsen så han inte ens platsar i truppen.
Eller nej, får vi se om han dyker upp här efter VM-uppehållet kanske.
Så kan det vara. Vi tackar väl för oss den här gången. Det blir en lång podd.
Hur lång blir den?
Över 70 minuter.
Oj.
Typ. Oj. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Om ni orkar lyssna, ni kanske lägger av efter en kvart. Ha det bra. Hej.